Ja, jag ber om kraft att få tala ordet. Jag har upplevt att det var ganska mycket motstånd just för idag. Och jag tror att det är så när man vill tala om namnet Jesus och vem Jesus är, så blir det mycket motstånd. Och det finns någon som inte vill att vi ska tala om vem Jesus är och vad han har åstadkommit och sanningen i Guds ord. Så jag ber att Herren ska hjälpa mig och tala ordet idag så att det blir ett budskap. Jag har ju gått in för att, som jag känner mig ledd av att göra, gå in och titta mer på djupet vem Jesus är i Bibeln. Och det var ingen lätt uppgift. Det är otroligt egentligen. Och jag förstår varför mörkrets krafter inte vill att vi ska sätta oss in i Guds ord. Men jag säger det, alltså vikten av att läsa Guds ord för var och en utav oss. Det har så stor betydelse för att få lära känna honom och veta vad vi har i honom. Och samtidigt för att kunna vittna om honom. Därför att vi har ju fått en kallelse som Guds folk, ett heligt prästerskap. Och en präst, han måste veta vad han talar om. Och vi är alla präster. Och så att vi kan berätta för människor att Jesus är inte bara ett litet gossebarn på julafton, utan han är universum skapare och herre, konung. Så jag skulle vilja att vi försöker att titta lite på det idag då. Jag har vid två tillfällen tidigare då talat om detta, och det ska förhoppningsvis läggas ut det jag talade om förra gången. Men vi var inne på det också då, att om begynnelsen. Och jag kan väl kanske repetera lite utav det. Begynnelsen, Jesus säger ju själv att han är begynnelsen. Och gamla testamentet och nya testamentet, det är verkligen boken om Jesus. För allting ifrån begynnelsen, i Johannes står det, Johannes 1:1 står det att i begynnelsen var ordet och ordet var Gud. Det är alltså Jesus det handlar om. Så i begynnelsen så var han, och det är han som är begynnelsen. Det är Messias det handlar om i Gamla testamentet och Nya testamentet. Guds son och uppfyllelsen av löftena och tillvägagångssättet genom historien, kan man säga. Och Gud utvalde ett folk, och det folket var Israel. Men Gud visade också genom att ge exempel på vad som hände när Israels folk inte ville lyda. Det kan vi läsa om i Nya testamentet också. Och vad som hände när de ville lyda Gud och gå med Gud. Hur han välsignade dem då. Och hur han hela tiden vakade över folket, över sitt ord. För att synden inte skulle få fäste. Och jag kommer att börja nästa gång jag undervisar. Så kommer jag att börja på Guds löfte till Abraham. Jag skulle ha gjort det idag, men det blev inte så. Men Guds löfte till Abraham, för därifrån, Guds löfte till Abraham, det bygger liksom allt det som skulle ske också med oss som tror på Jesus. Det bygger för framtiden, Guds löfte till Abraham. Det är liksom en byggsten där, va? Och hade inte Gud gett löfte till Abraham, då hade vi inte haft hela Bibeln heller. Utan Abraham var utvald till att föra arvet vidare genom att han fick löfte om en löftesson. Och den löftessonen är inte bara Isak, utan det syftar först och främst på Messias, världens frälsare som skulle komma. Och det kommer jag att försöka gå in på nästa gång. Och det är jättespännande. Vi ser också i begynnelsen att Gud var Elohim. Och Elohim, det är en enhet. Det är alltså plural, det är inte bara en. Utan då förstår vi också när vi läser de första verserna i första Mosebok att där finns både Fadern, Sonen och den helige Ande representerade, men som en enhet. Och när man säger begynnelsen, och vi kanske inte kan tänka med våra hjärnor att begynnelsen var ju inte begynnelsen av Gud. Absolut inte. Eller evigheten. Eller av tiden. Utan Gud är av evighet. Han fanns innan begynnelsen. Det begynnelsen beskriver här i Bibeln är skapelsen. Och Gud är som sagt var en evig Gud av sitt väsen. Och ifrån början så berättar Bibeln och ger profetisk bild av framtiden, av det som ska ske. Berättar om slutet ifrån början. Änden från begynnelsen kan man säga. Så hela boken knyts samman. Det är inte två böcker, det är en bok. Därför att Nya testamentet är fortsättningen på Gamla testamentet och det Gud hade lovat. Och jag kan läsa det igen, jag tror jag läste det förra gången, men vi har inte det utlagt ännu, så jag kan läsa det i första Mosebok redan, det tredje kapitlet. Så ser vi då det första löftet om en frälsare i första Mosebok 3 och 15. Och det var efter syndafallet. Då säger Gud till ormen där i vers 15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och det här är ju det första evangeliet som är liksom ett löfte till Abraham. Liksom löfte till Abraham, en förutsägelse om evangeliet, om Jesus Kristus. Det fanns redan med ifrån begynnelsen, den här Guds frälsningsplan A. Det fanns ingen annan plan, det finns bara en plan och det är plan A. Löftet om en frälsare, Jesus från Nazaret. Som också är Abrahams, Isaks och Jakobs avkomma, avkomling kan man säga. Och det är spännande när man läser om det, för här läser man att han är av kvinnans avkomma i det här sammanhanget. Kvinnans avkomma, alltså av mänskligheten, säger Thoralf Gilbrandt. Det är spännande för att i alla andra släktkrönikor så är det ju alltid mannens avkomma det talar om. Men när det gällde Maria så fick hon också ett löfte från Gud att hon skulle få bära fram världens frälsare. Och det är spännande när man börjar se på djupet hur Gud har gått tillväga. Det finns Abraham fick ett löfte, men också David. Davids son och Davids herre talas om i Bibeln. Om vi slår upp Matteus, det 22 kapitlet. Och vers 46. Så kan vi också se här vad Jesus säger här till fariserna. Vers 41 kan vi läsa ifrån. Medan fariserna var samlade frågade Jesus dem: vad anser ni om Messias? Vems son är han? De svarade Davids. Då sa han till dem: hur kan då David, driven av anden, kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under sina fötter. Under dina fötter. Om nu David kallar honom sin herre, hur kan då Messias vara Davids son? Komplicerat. Ingen kunde svara honom ett ord. Och från den dagen vågade ingen längre fråga honom. Och här kommer vi in på ett ämne som också är viktigt. Ursäkta. Och det är det. Hur kan vi idag förklara hur David kan säga så? David kallar honom herre. Och Herren sa till min herre. Hur kan vi förklara det om vi inte vet vad som står i Gamla testamentet? Så allt bygger ju på de löften som Gud har gett. Det var också Davids son och Davids herre som Jesus var. Och det kan man också läsa om i Psaltaren 110. Men också i Apostlagärningarna, det andra kapitlet. Det står på så många ställen när man börjar söka om Jesus. Så är han ju med från begynnelsen i varje bok. I Jesaja som jungfruns son och telningen från Isais rot. I Mika som den evige som kvinnan ska föda i Betlehem. Och David profeterar om Jesus mycket. Hans lidande och död och uppståndelse. I Psaltaren 22 står det ju utförligt om korsfästelsen. Och alla de här ställena, de ser framåt. David såg framåt, precis som Abraham såg framåt. De såg i anden Messias som skulle komma. Och det finns så många ställen så jag vet inte vad jag ska... Vi kan väl plocka ut någonting i alla fall. Men om vi tittar på löftet till David så står det i Psalm 89. Psalm 89. Det står överallt när man börjar söka om Messias som skulle komma och löftena. Psalm 89 och vers 5. Det är Herrens löfte till David om ett evigt rike. Din ett ska jag låta bestå för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte. Här ser vi att också Davids efterkommande skulle peka mot Messias och mot evigheten. Vi har ju läst, vi kan läsa det igen, men vi har ju läst om i Kolosserbrevet vad Jesus själv säger. Så egentligen kan man säga så här. Allt det du läser i Gamla testamentet kan du få bekräftat i nya. Alltså skrift förklara skrift. Och det är också spännande. Så det finns alltid en bekräftelse. Om vi läser i Kolosserbrevet så läser vi om Jesus där i första kapitlet. Och från vers 15. Han är den osynlige Gudens avbild. Först född före allt skapat. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen. Makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Det var bestämt ifrån begynnelsen att det skulle vara så. I första Mosebok, kapitel 49, är det mycket att vi slår i boken. Så står det också om Jesus som här representerar spiran. I första Mosebok kapitel 49 och vers 10 så står det så här. Spiran ska inte vika från Juda, inte härska staven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Det är också Messias när man går på djupet och tittar. Om vi går till andra Mosebok, kapitel 3, så kan vi också läsa där. Och då läser vi om hur Gud kallar en man som heter Mose. Då står det där i vi kan läsa från vers 1 där. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg i Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Och då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose, han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet och han bävade för att se på Gud. Och där fick också Mose kallelsen att leda Guds folk ut ur Egypten, ut ur fångenskapen. Vem var det som var i busken? Ja, det var ju Herrens ängel, står det. Men Herrens ängel representerar Jesus, alltså Kristus. Men inte som människosonen utan som Gud som var sonen vid sin faders sida. Så det var Jesus, kan vi säga då, Kristus som uppenbarade sig gång på gång. Det finns, ja, jag tror det fanns över 150 sådana ställen där Gud uppenbarar sig genom sonen och talar till människor. Och står inför människor och till och med äter tillsammans med dem. Så på så sätt så kunde han också bli människa. Vi förstår inte det, men det är både Herrens ängel, Gud och Herren. Det är Kristus som uppenbarar sig som Herrens ängel innan han blev människa. Gång på gång ser vi det. Ja, och Jesus säger själv i Johannes det 8:e kapitlet där. Kapitel 8 och vers 25. När judarna frågade honom, vem är du då? Så svarade Jesus, begynnelsen, något som jag också har sagt er. Begynnelsen, säger han. Och i kapitel 5 så kan vi också läsa där i vers 46. Då säger Jesus, när han berättat om sitt förhållande till fadern. Om ni trodde på Mose, skulle ni tro på mig, Ty om mig har han skrivit. Alltså det står om Jesus i Moseböckerna också. Mose skrev. Men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord, säger han. Och så säger han också till judarna där, judiska ledarna, att ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig, säger Jesus. Så ifrån begynnelsen så kan man läsa hela Gamla testamentet på ställe efter ställe efter ställe om Jesus. Och Jesus själv bekräftar de ställena i sin gärning när han verkade. Jesus relaterar ofta tillbaka till Gamla testamentet när han möter människor. Och så gjorde också apostlarna. Och i Matteus 1:1, som ju är en fortsättning på Gamla testamentet. Det är inte två helt skilda böcker, utan det är en bok och en berättelse som fortsätter. Men det inträder något nytt när Messias föds. När han kommer till världen som människosonen. Han föds som frälsaren. Det är Messias som kom. Och i Matteus 1:1 så står det också, detta är berättelsen om Jesus Kristus. Det inleder första boken i Nya testamentet med Davids son och Abrahams son. Abraham var löftessonen. Han skulle få en avkomma, en säd som skulle bli till välsignelse för alla jordens folk. Inte bara för det judiska folket, utan här är det för alla jordens folk. Gud gav ett nytt namn till Abraham, Abram, och han gav honom namnet Abraham. Därför att han skulle bli fader till många folk. Det betyder det, fader till många folk, Abraham. Och allt nu som vi har sagt, de här löftena syftar fram till uppfyllelsen av det som Jesus kom för att fullborda. Och Mose var ju en stark förebild på Jesus. Det kan vi läsa om också i Nya testamentet. Mose var befriaren, laggivaren och profeten. Och Jesus kom med den verkliga befrielsen. I 5 Mosebok i kapitel 18 kan vi läsa en vers där. I 5 Mosebok kapitel 18. Då står det så här i den 15 versen. Här kommer löftet om profeten, han som skulle komma i framtiden. Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom ska ni lyssna till. Jesus, det handlar om Jesus. Allting handlar om Jesus. Uttåget ur Egypten, då Gud steg ner för att befria sitt folk från det slaveri som de själva inte kunde rädda sig från. Det var Herrens ängel som uppenbarade sig. Han uppenbarade sig i eldstoden och i molnstoden. Han uppenbarade sig i öknen och på Sinai berg. Han talade med Mose. Han uppenbarade sig i tabernaklet. Det står på ett ställe att jag ska tälta bland dem. Är det ett ord som betyder tälta? Jag ska bo mitt ibland dem. Men det betyder tabernakla ibland dem. Och han kom till platsen för uppenbarelsen som ju var tabernaklet. Och det finns ju exempel för oss i Bibeln där Guds folk inte lydde honom, utan de gick sina egna vägar. Och det har vi fått exempel på i Nya testamentet. Påskmåltiden var en förebild på nattvarden. Påskalammet, översteprästen, mannat, klippan, allt det är förebilder på Kristus. Man börjar läsa i Moseböckerna, då är det som de judar som har blivit frälsta i Israel, de säger det, att hela Toran handlar om Jesus. De ser det så tydligt och klart, vilket inte vi gör därför att vi inte är bibelläsare längre. Men också för att kunna vinna, om du möter någon som är av judisk härkomst, för att kunna vinna någon så behöver du också känna till vad som står i gamla testamentet. För judarna har bara en bibel, och det är gamla testamentet. Vi har hela bibeln, nya testamentet och gamla testamentet. Men de utgår ifrån gamla testamentet. Och i gamla testamentet står det så tydligt om Jesus. Nådastolen symboliserar Kristi kors på Golgata. Och så alla de här föremålen som du kan läsa om i tabernaklet. När man börjar se det, att det är Jesus, och att det pekar fram emot Nya Testamentet. Och du kan läsa i Nya Testamentet vad det står för. Att Jesus är uppfyllelsen av det. Allt det gamla som hände var en bild av det som skulle komma. Då blir det helt plötsligt väldigt spännande. Och möter du då någon som är från Israel, så kan du också förklara för honom eller henne. Ja, det står så i din bibel, men jag kan peka på att det är Jesus. Så därför behöver vi också känna till både gamla och nya testamentet. Gamla testamentet börjar med Jesus, har vi sagt. Nya testamentet börjar med Jesus. Messias, Guds son, var det stora löftet. Gamla testamentet avslutar med Malaki bok. Och där står det om förbundets ängel som ska komma. Och det är Jesus. Det står det om han som ska bereda vägen. Herren ska komma till sitt tempel. En profetia som gäller både Messias första och andra ankomst. Men det står också i Malaki. Man kan också läsa om ändens tid där han ska komma som domaren. Det står om den dagen när Gud ska hålla dom på jorden. Budbäraren står det om i Malaki. Nya testamentet slutar med Jesus och går in på vad då? Det är inte slut, utan det går in på början på det nya eviga livet. Det som är uppfyllelsen, det Jesus har gjort för oss. Han har köpt oss fria från synden. Jesaja bok är fantastisk. Där kan man läsa allt detta i Jesaja bok. Utan att läsa Nya testamentet egentligen. I Jesaja bok. När jag hade kommit till tro på Jesus, var ny i tron, så ledde Gud mig att läsa Jesaja bok. Och jag såg Jesus rakt igenom. Han var Jesus för mig. Gud, jag såg allt där så klart och tydligt. Jag blev så välsignad när jag läste Jesaja bok. Ska vi läsa från Johannes uppenbarelse också? Uppenbarelseboken, som vi säger. Johannes första brev. Nej, Johannes uppenbarelse menar jag. Mm. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom Johannes då för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp och salig är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, till tiden är nära. Och det här. Och där står det också i första kapitlet i Johannes uppenbarelse. Att, ja, vi kan läsa de verserna också. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den först födde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss, hör nu, till ett konungadöme. Till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Alltså alla jordens folk ska jämra sig. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är. Oj. Ja. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer. Den allsmäktige, står det här. Och ser vi nu på i Uppenbarelseboken kapitel 21. Och läser därifrån. Uppenbarelseboken 21. Då är ju detta det som vi ser fram emot. Det här är, tycker vi, slutet. Men det är det inte. Det här är början på något nytt. För i kapitel 21 står det om den nya himlen och den nya jorden. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord trovärdiga och sanna. Han sa också till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet. Ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud. Och han ska vara min son, står det. Och så går vi till 22 kapitlet. Nästa kapitel, vers 7 där. Och då säger Jesus, precis i slutet av sista boken i Bibeln. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Och om vi då går vidare till vers 12 så säger Jesus om igen. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Och så står det att men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är, säger Jesus sig själv här, jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärna, säger Jesus. Det är han som är också Davids ättling. Så vad kommer det att handla om? Jo, det kommer att handla om ett folk som tror på Jesus. För man kan inte utesluta på något sätt Jesus ur Bibeln. Det finns de som påstår att judarna har en egen frälsningsväg. Men det är ju inte vad Bibeln säger. Absolut inte. Bibeln säger att ingen kommer till Fadern utom genom Jesus Kristus. Och vad utgår löftena ifrån? Jo, det utgår ifrån Abraham. Men vad står det? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så Abraham trodde, och de som är Abrahams barn idag, det är också de som tror. Alltså är vi också Abrahams barn. Så alla Guds löften som har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus gäller oss också. Och ingen kan komma till Fadern utom genom Jesus Kristus. Och idag är det mer än någonsin så mycket som skymmer sikten för Jesus. Idag är det så många rörelser som kallar sig kristna som skymmer sikten för Jesus. Där man utesluter Bibeln på vissa punkter och lägger till på andra punkter. Och det finns mycket också av den här spiritualiteten idag med gärningsläran. Med olika traditioner, och man ska liksom med sitt eget då på något sätt försöka att behaga Gud. Men allt är av nåd. Allt är av nåd och vi kan inte göra det genom våra egna gärningar. Och jag tror att det som man sysslar med mycket idag i kristenheten, så kallade kristenheten, det är sådant som skymmer sikten för Jesus. För det finns nämligen en som från begynnelsen också har försökt att döda avkomlingen och arvtagaren och arvtagarens folk. Inte bara det judiska folket utan även de kristna har fått lida mycket genom åren. Och vi läste lite här nu om vad som sker i Afghanistan. Att man går runt till alla de som är kristna och har en kristen app på sin mobil. Alltså det har ju varit en förföljelse under alla århundraden för att utrota, ja årtusenden för att utrota. Ja, ända från Mose tid då. Man fick sätta ut barnen för att de inte skulle dö som Mose i vassen som vi sjunger om. Och det finns inga ritualer, det finns inga sakrament. Och det finns ingenting som kan leda fram till Gud, för allt det är människogärningar. Allt det är dött verk. Jesus har gett vägen, han säger själv, jag är dörren, jag är vägen, jag är livet, säger han. Så det, vi har bara en väg att gå och den vägen är Jesus. Och det finns ett budord i Bibeln som är det absolut viktigaste. Och det första, och det är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Det är det enda Gud begär. Det är offer vill han inte ha. Han är trött, står det på ett ställe, på slaktoffer. Och det är inget välbehagligt inför honom. För Jesus Kristus är det fullkomliga offret för alla tider. Och det är också Guds offerlamm. En bild på när Abraham skulle offra Isak, som skulle också visa Abrahams trofasthet emot Gud. Nu blev det inte så. Gud trädde in och Det var ett annat lamm som fångades upp och blev offrat istället. Och vi ser den bilden när Johannes kommer, när Johannes möter Jesus. Så säger han, se Guds lamm, säger han. Ja, det var också en bild på det. Ja, det finns alltid en koppling från gamla testamentet till nya testamentet. Guds offerlamm, Jesus Kristus, han offrade sin son, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att vi skulle få bli frälsta. Och det är i gamla testamentet, om vi läser det, därför är det så viktigt, som låter oss förstå det nya, att skrift förklarar skrift. Kan vi läsa i Lukas, ska jag sluta, sen Lukas det 24 kapitlet. Lukas 24 och från vers 25. Ja, vi läser förresten. Vi läser det här så vi kan få förståelse för det. Det var efter att Jesus hade blivit korsfäst och uppstått ifrån de döda. Så hade Maria från Magdala, Johanna och Jakobs mor Maria och de andra kvinnorna som berättade att de hade varit vid graven och den var tom. Alltså Jesus hade uppstått, han var inte där. Och Petrus blev ivrig och sprang till graven allt vad han kunde. Och så såg han endast linnebindlarna ligga kvar som man hade haft vid Jesus då. Och då var det två stycken lärjungar som var på väg till en by som heter Emmaus. Och som ligger 60 stadier från Jerusalem, jag vet inte hur långt det är. Men det måste nästan vara en lång bit. För de möter någon på vägen som de samtalar med under väldigt lång tid. Så slår Jesus följe med dem på vägen. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han kom och gick med dem, men de kände inte igen honom. Och han frågade, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och de såg bedrövade ut. Det står det i vers 18. Och den ene som heter Kleopas sa till honom, är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? De svarade, det som har hänt Jesus från Nazaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg det inte. Då säger Jesus till dem. Så oförståndiga ni är. Och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Och nu handlade det ju inte om Nya testamentet. Det hade man inte då, utan det är ju Gamla testamentet. Sen måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet. Och så står det så här. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifter. Det måste ha varit en ganska lång väg de gick. Ja, men jag tänker, han började i Mose och han förklarade vad som stod om honom. Det här står om mig, sa han till dem. Det här är jag. Och så började han visa dem Moseböckerna och profeterna. Och i bok efter bok Det stod om honom i alla skrifterna, står det. Jesus berättade för dem om alla skrifterna och honom. Men det verkar som att de ändå inte kunde se. Och det är ju märkligt. Eller hur? Men det var något som rörde vid deras hjärtan, så de bad honom stanna hos dem. Så han gick in och stannade hos dem, står det. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon, inte förrän då. Och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Måtte Gud gripa oss nu och öppna skrifterna ifrån första Mosebok till Uppenbarelseboken, så att vi kan riktigt se vem Jesus är och vad han har gjort och vad det handlar om. Vad var syftet med att Jesus skulle komma? Och vad var syftet med löftet till Abraham? Och vi är ett heligt folk, ett Guds folk. Vi är inympade på samma träd som det judiska folket. Vi är ett folk. Jag tror inte att Gud har två folk. Jag tror att han har ett folk. Och det är de som tror på hans son, Jesus Kristus. Jag kan aldrig tänka mig att fadern skulle utesluta sin son för vissa grupper. Absolut inte. Hans älskade son, det sa han ju om Jesus. Det var en röst som kom från himlen. Där vid dopet också. Detta är min älskade son. Och i första Petrus brev. Det blir det sista jag läser. Det andra kapitlet. Så står det så här. Från vers 6. Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Och den hörnstenen för oss och för alla folk, det är Jesus Kristus. För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att den inte lyder ordet. Så säger Petrus, men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Halleluja. Amen. Det är du och jag. Och alla som tror på Jesus. Ett heligt prästerskap. Utvalt släkte är vi också. Vilken nåd och vilken rikedom det finns i ordet. Så viktigt är att vi läser i ordet och börjar studera ordet. Alltså, när man börjar öppna ordet så öppnar det sig, som jag sa förra gången också, bara mer och mer och mer. Och till slut så börjar man förstå sammanhanget. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Ja, det var Jesus. Han är skaparen och livgivaren. Han är livet för allt. Och i ändens tid läser vi också i Uppenbarelseboken. Se, han kommer. Han kommer. Och jag tror att han kommer mycket snart. Mycket snart. Ja, amen. Jag ska försöka nästa gång. Och och berätta om det förbundet som Abraham fick och vad det betyder för framtiden. Amen. Herre, vi tackar dig för att du är begynnelsen och du är också änden. Tack Jesus för att allting, Herre, visste du från begynnelsen. Allt som skulle ske ända fram till slutet, Herre. Så stor är du. Våra hjärnor kan inte omfatta detta. Att du är så stor, Herre. Och att du har sagt att vi får komma till dig. Och att vi får ha gemenskap med dig. Vi tackar dig, Herre, för det nya förbundet i Jesus Kristus. Som gör att vi kan ha en personlig gemenskap med vår frälsare, Herre och Konung. Jag tackar dig, Herre, för att vi får vara dina, Jesus. Och att du har tid med oss var och en. Så stor är du i makt och styrka. Herre, vi kan inte omfatta det med våra hjärnor. Det går inte. Men Herre, vi tror på dig. Och vi tror att ditt ord är sanning. Och ditt ord bekräftar gång på gång på gång det som står i skrifterna. Tack att du också själv, Herre, lärde oss vägen genom att du också bekräftade ordet genom tecken och under, genom vad du sa och vad du gjorde, Jesus. Du är Guds stora löfte. Det största löftet genom alla tider. Jesus Kristus, Messias, den levande Gudens son. Och tack att vi nu, Herre, får vända oss till dig, Herre. Och komma till dig, Herre. Jag har sagt, sök mig. Åh Jesus, tack att du ser till oss nu. Var och en, Herre, som bär på oro och ängslan. Hjälp oss att finna trons vila, precis som folket gjorde för länge sedan. De som var dina vittnen. Herre, vi läser om trons vittnen i ditt ord. Som hade en vila i dig när de också fick möta svårigheter, Herre. Jesus, jag tackar dig att du vill leda oss in i denna vilan med dig. Så att vi inte bara bekymrar oss och oroar oss. Utan att vi kan se på vem vi tror. Du som har all makt i himmel och på jord. Och tack att det bästa av allt är att du är kärleken. Du är kärlek och du har den största kärlek. Den absolut största kärlek som finns i hela universum. För du har älskat oss så mycket, far i himmelen, att du gav oss din enfödde son. För att vi skulle få frid. Liv och liv i övernog. Herre, vi tackar dig. Du har också sagt att vi ska inte bekymra oss. Och när det kommer ifrån universums skapare, då kan vi lita på att ordet är sant. Att det kommer att ske som du har sagt, Herre. Allt vad du har lovat, allt går i uppfyllelse. Och du, Jesus, är den stora uppfyllelsen. Du har fullbordat, Herre. Löftena är du, Jesus. Vi tackar dig, Herre. Alla Guds löften är i dig, Jesus. Vilken underbar frälsningsplan vår himmelske fader hade från begynnelsen. Att i Jesus Kristus får vi frälsning. Åh, Herre, vi tackar dig. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. För de som tillhör Jesus Kristus finns heller ingen fördömelse. Åh, ditt ord är underbart, Herre. Vi tackar dig. Och tack, Herre, att det ska bli många också i den här tiden som får möta dig, Jesus. Åh, vi tackar dig, Jesus, för allt vad du har gjort och allt som kommer, Herre. Amen. Tack, Jesus.
Hålla i denna.
Jo, jag bara känner att jag vill bekräfta det Bitte har talat om här. Och kanske det är någon, det sista jag ska läsa här, som behöver höra just de orden. Men jag läser nu från Johannes brev då, kapitel 5. Och då står det ju så här att var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud.
Mm.
Och var och en som älskar Gud, som har fött, älskar också den som är född av honom.
Mm.
När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som han har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Och så har jag ett annat ord här som någon tror jag också behöver att höra faktiskt. För då står det i Psaltaren 5 och 12. Men låt alla som flyr till dig få glädja sig i evighet, skall de jubla. Ty du beskyddar dem, i dig skall de fröjdas som älskar ditt namn. Och här kommer det. Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som en sköld. Och det är Herrens rättfärdighet vi berömmer oss av. Vi är rättfärdiga i Herren.
Mm.
Och han omger honom. När vi tror på Herren Jesus Kristus, så välsignar han den rättfärdige. Och då omger honom med nåd som en sköld. Och vi behöver verkligen ta till oss detta i den här tiden när allt är så mörkt. Och höra det här ordet nu, hur underbart det är. Vad Gud har gjort. Sänt sin son till oss. Och hur vi kan se honom i hela Bibeln. Och jag säger som Bitte sa tidigare, läs Guds ord.
Mm.
För det är ordet som förmår att rädda dig, står det på ett annat ställe.
Mm.
Att ge honom tid, jag känner det själv. Jag sa det själv när jag åkte in i bilen idag. Är inte Herren vi ger minst tid?
Mm.
När det är så underbart vad han har gjort för oss.
Mm.
Och jag känner att jag vill ge Herren mer av min tid.
Mm.
Så mycket som vill komma och skymma sikten. Och måsten. Och ja, allt vad som kan komma i vägen.
Mm.
För att hindra att vi tar oss tid i bön och med ord. Och jag tänker också på den här tiden nu som är så mörk. Men vi har ju evigt underbart hopp framför oss. Och då står det också att det är Jesus själv som säger det, att be att ni kan undfly det som ska komma.
Mm.
Och att vi befinnes värdiga till att möta honom, säger Jesus själv. Så därför är det så viktigt att vi nu ger honom mycket mer av vår tid. Och söker honom. Ju mer ska han tala till oss i ordet.
Mm.
För vi får uppenbarelser i ordet, står det också. Den som läser Guds ord, så får vi uppenbarelser. Vi ser plötsligt. Ja, men titta här står det här. Alltså det talar till oss.
Mm.